Jag heter Anna Petersson och arbetar med HR på S-Group. Jag sitter här med Jennifer Friman som är vd på Falkenberg Strandbad. Vi lärde känna varandra genom S-Group och du har en väldigt spännande bakgrund. Och jag har också fått jobba med dig nu ett halvår och jag ser också vilken effekt du får i organisationen. Så därför är jag jättenyfiken på dels att höra lite grann om din bakgrund men också då hur du ser på ledarskap, entreprenörskap och även mentorskap. Så jag tänkte att vi börjar med att du får beskriva lite din bakgrund.
Ja, du Anna. Jag har ju gjort en hel del olika saker. Jag har ju bakgrund, då har jag väldigt mycket tävlingsinstinkt och träningserfarenhet och lite faktiskt en kulturdel i mig också. Jag höll på mycket med musik när jag var yngre.
Den har jag inte hört så mycket om. Längdskidor?
Längdskidor har man hört om.
Ja.
Löpning kan man ha hört om. Ja. Men jag sjöng under väldigt lång tid, spelade piano under väldigt lång tid och spelade blockflöjt, hör och häpna, tills jag var 18 år.
Oj,
det
är väl något här inför och personalfester.
Det kan vara ett partytryck, men jag tror att fingrarna inte är riktigt med längre. Och sen så gjorde jag, mitt första val var att läsa till lärare. Så det gjorde jag och trivdes väldigt bra med det. Det är ju få yrken och jag har tänkt efteråt att det kanske var det viktigaste yrket jag någonsin kommer ha. För man påverkar verkligen så många barn i ett väldigt viktigt skede av livet att bli nyfikna på kunskap och hur man umgås tillsammans på ett bra sätt, få bra förebilder, förstå liksom hur mycket glädje man kan ha av varandra i klassen, att olika individer fungerar på olika sätt, men hur man liksom faktiskt får en kraft utav det. Så det gjorde jag i 2 år.
Och jag tänker också den här, det handlar mycket om lärande, att man känner sig trygg.
Mm. Ja, hur får man den miljön i klassrummet. Exakt. Är jätteviktigt.
Ja.
Jätteviktigt.
Hur lyckades du då?
Jag tror, det är ju svårt för en själv att säga, men jag tyckte väldigt mycket om det och jag tror att jag lyckades bra. För jag tror att det är precis samma sak i en annan skala än det jag gör nu eller på en annan arbetsplats. Mm. Se barnen, tro på barnen, få dem att tro på sig själva, inspirera, motivera.
Och vad var det som gjorde att du lämnade?
Ja, det är en bra fråga. Men jag var väldigt ung för jag gick direkt från in till universitetet och direkt ut på arbetsmarknaden. Och jag tyckte att jag funderade ganska mycket på några olika delar. Dels så såg jag inte riktigt att skolan var mogen att förstå kraften i gott ledarskap bland barnen och även coachande mellan kollegor och ledarskap från rektorers sida. Att man verkligen kan få ut mer av hela sin personalstyrka. Det finns så mycket kraft i att jobba tillsammans. Mm. Jag älskade tiden med barnen men kände att tiden runt omkring var inte kanske riktigt på den. Ja, jag ville mer. Mm. Och bland annat, jag vet också att jag frågade rektorn om hon ville komma ut i klasserna och se hur vi hade det för att liksom lite best practice och även verkligen kunna sätta individuella löner på oss och sådär. Och det fanns inte i deras arbetsbeskrivning då. Mm. Så det är någonting kring ledarskapet och även förmodligen min tävlingsinriktning, för jag funderade lite grann på vad ska jag göra sen. Mm. Och då var det lite grann av en slump som jag träffade en tjej som var läkemedelskonsulent och sa att det där, Jennifer, skulle du passa för. Mm. Och då är man en säljare inom läkemedelsbranschen.
Och det var ändå ett hopp.
Det var ett hopp, ja.
Pedagogik, förvisso.
Ja, för det var nämligen en av frågorna jag fick under intervjun var, ja, har du jobbat med försäljning innan? Så sa jag, ja, det beror på hur man ser på försäljning. Om man lär årskurs 4 att tycka grammatik är roligt, då måste man vara ganska duktig på att sälja. Så ja, sa jag, det har jag nog faktiskt i alla ämnen lite grann. Så handlar det faktiskt om att trigga igång det där intresset för någonting och förklara saker på ett tydligt sätt och motivera till så. Så där kom jag in och då kände jag att den privata företagsvärlden passar mig väldigt väl. Jätteroligt, det fanns massa möjligheter att utvecklas, det fanns väldigt mycket gott ledarskap. Jag har min första försäljningschef som fortsatt ledarförebild.
Vad var det i den som var bra?
Att hon var så väldigt duktig på att inte komma med svaren. Kunde ju vara lite jobbigt som medarbetare när man ställer en fråga, men vad det får en att växa, att hon svarar: vilken bra fråga, Jennifer. Vad tänker du? Och så får man börja resonera och fundera och insats. Jag har ju väldigt många svar inom mig. Och det andra var hennes nära ledarskap. För där samreste försäljningscheferna jag tror totalt säkert 8-10 dagar per år med medarbetarna. Och det har jag tagit med mig lite grann, att aldrig sluta vara chef även om man blir chef över chefer. Mm. Att ledarskapet är så viktigt, att närvaron är så viktig och tillgängligheten är så viktig. Mm. Att ska jag kunna hjälpa en annan person att växa så behöver jag ju vara där. Jag kan ju inte sitta på mitt kontor och tro att jag vet vad det är som händer i verksamheten. Så hon var en, Karin Finsson heter hon, jättebra förebild, jag har sagt det till henne, men hon kan få höra det igen. Och i läkemedelsbranschen fick jag utvecklas på massa olika roliga roller. Jag var försäljningschef, jag var produktchef, jag var affärsutvecklingschef och sådär. Och insåg där också då att det här med att jobba med team, det verkar passa mig. Mm. Inte säker på att jag redan där förstod, för jag har nog förstått att min andra drivkraft är att alltså få verksamheter att växa och affärer att växa. Mm. Därifrån gick jag till det som då hette SCA, som nu heter Essity. Mm. Och fick möjlighet där också att göra en spännande resa från lite mer medicinteknik till konsumentprodukter. Mm. Så sen var jag då i dagligvarubranschen i 8-10 år efter det. Mm. Och från Essity så blev jag rekryterad till en vd-roll på ett säljbolag i dagligvarubranschen. Jättekul. Trivdes fantastiskt bra och därifrån hamnade jag här.
Ja, och hur blev det så undrar man ju då? Vad var det som lockade hos oss?
Här var det absolut så att det var allra mest människorna, ledarskapet och värderingarna. Ja. I en kombination naturligtvis av att jag både privat och med mina tidigare jobb har besökt destinationerna. Och att jag... Jag vet också att det var en, när jag satt och pratade med Jonas som är ledaren som håller ihop hela den här härliga gruppen. Så, och han på mitt lilla påstående om att du ska bara veta om att jag inte har jobbat i den här branschen med de här sakerna tidigare, sa att vet du vad, det tycker jag bara är jättebra. Vi vill ha nya infallsvinklar, vi vill ha nya idéer, vi vill att folk ska se på det här med nya ögon. Du kan ledarskap, jag litar helt på att du kan rodda det här. Och då tänkte att här kommer jag trivas, det här gillar jag. Jag gillar när man ser möjligheter och inte utmaningar. Ja. Och så tyckte jag att S också hade nått mig med sin kommunikation när jag då var på företags- och privatsidan. Tänka, vad är det som gör? De lyckas hitta rätt tonalitet, tycker jag. De har lilla glimten i ögat utan att det blir löjligt, utan bara väldigt tilltalade.
Och nu har det varit nästan ett år.
Ja, lite knappt. Ja. Ganska mycket knappt faktiskt.
Ja, det går fort. Ja. Som vd på Falkenbergs Strandbad. Ja. Hur har det varit?
Nej, det har varit en... Det är en fantastisk arbetsplats. Det är lika bra som jag trodde. Mm. Det har varit en otroligt rolig tid. Det är mycket nytt som jag lär mig varje dag och mycket som jag kan använda. Mm. Otroligt härliga människor. Värderingarna levs verkligen. Kulturen levs. Det är inte så att man säger en sak och gör en annan, utan mycket förtroende. Ja, inspirerad av både gäster och medarbetare och kollegor varje dag.
Och vad är det du känner att du tar med dig in? För det är ju, jag håller helt med dig det här att det handlar inte om vilken bransch eller så. För att vi jobbar med människor, oavsett vilken bransch man är i. Men vad är det du framförallt har känt att det här, fasiken, vilken nytta jag hade av det?
Mm. Bra fråga, Anna. Jag tror att man i den här verksamheten... har en tendens att man kommer väldigt mycket från sin funktion och får sin nästa roll. Och då är det ju inte säkert att man har varit chef innan eller liksom jobbat med ledarskapet. Det är faktiskt också något som du har fört in här som jag tror otroligt mycket på. Så jag tror att just den delen att ha erfarenhet av hur man ser till att en ledningsgrupp funkar, jobbar tillsammans och hur man ser till att alla på hela stället känner till vilka mål vi har, vart vi ska, känner att alla är precis lika viktiga för att vi ska nå dit. Och den här liksom gemenskapen som kan komma på en arbetsplats som funkar. Mm. Det kanske jag kan ha bidragit med. Jag hade en otroligt bra person som var vd här före mig, så att han hade lagt grunden på ett jättebra sätt. Och sen så lite utifrån inperspektivet. Och lite struktur. Det är en härlig, det är en härlig entreprenöriell verksamhet vi är i, och det ska det fortsätta vara.
Mm.
Men det är också värdefullt att det blir tryggt och lugnt, och då kan man vara entreprenör när strukturen runt omkring sitter på ett bra sätt.
Tillbaka till tryggheten, vi pratade om det i klassrummet. Var vi än är så känner man sig trygg, så kan man slappna av och vara lite mer glad och tillmötesgående.
Sen tror jag faktiskt att det som har varit stuckit ut hos mig, tror jag, i tidigare arbetsplatser, det stack inte ut lika mycket här. För jag tror att i den här verksamheten så, och med de här ägarna och den styrningen vi har, så är man bra på att se människor.
Mm.
Så att jag liksom har lagt mycket tid på att vara med medarbetarna, synas bland, lyssna på alla medarbetare, vara tillgänglig. Det är inte säkert på att det sticker ut lika mycket här som det kanske gjort på andra arbetsplatser, där man då ibland kan se tendenser av att bli chef och stänga in sig på kontor. För det här är ett vandrande jobb. Att jobba på en sån här fantastisk destination är ett vandrande jobb och ett relationsjobb och ett servicejobb för alla.
Mm. Vi pratar mycket ledarskap, och det har du ju med dig. Och i ledarskapet kommer också mentorskapet. Du är också engagerad utanför. Rutedam är ett exempel.
Mm.
Hur tänker du där? Vad är det som driver dig där?
Nej, men det är nog samma sak. Jag tror så otroligt mycket på att vi har så mycket att lära av varandra. Och jag har att lära mig av andra, och andra kan förhoppningsvis lära sig någonting av mig. Och jag har ju haft fina förebilder själv och tänker att kan jag bidra med någonting där, samtidigt som jag faktiskt, jag måste säga, man lär sig precis lika mycket på att vara mentor som att vara adept.
Mm.
Så, och jag har faktiskt även vid ett tillfälle haft en medvetet frågat efter en yngre mentor till mig.
Mm.
En kille som läste på universitet som jag hade som mentor under ett år.
Mm.
För jag tyckte att det är kul att stretcha sig utifrån de nya riktningar som kommer, de nya kunskaper som kommer.
Hur var det?
Det var jättevärdefullt. Det var en väldigt ambitiös kille som tog det på fullaste allvar. Tor Fröjd. Som faktiskt förberedde frågor inför varje möte och återkopplade till vad vi pratat om. Och han har satt vissa liksom, delar i... vi pratade under den tiden om hur jag skulle nå ut alla medarbetare med min kommunikation och hur vi skulle få in nyutexade personer till oss. Och liksom vad ville hans klasskamrater, vad var intressant för dem när de valde arbetsplats. Vi pratade en del om hur en ung konsument fungerar, för jag var i dagligvarubranschen då. Så att det var jag vet inte om det var svårt, det var spänstigt och spännande. Mm. Ett sätt att stretcha sin egen hjärna och tänka på andra sätt.
Och det är inspirerande, för det jag ser hos dig är en otrolig nyfikenhet. Mm. Och att du aldrig dömer någon. Okej, okay, så tänker du. Mm. Undrar varför?
Mm. Det hänger ihop med nyfikenheten, tror jag.
Ja.
Jag är intresserad av varför vi människor är som vi är och fungerar som vi gör.
Mm.
Och tror att det ligger saker bakom i erfarenheter som ju jag vill ta del av, eller som ju kan berika oss. Och personligheter, och jag tycker det är fascinerande med oss människor och vår lilla stund på jorden. Men Rutedam frågade du faktiskt om, Anna. Det var jag som drog ifrån ämnet. Rutedam är ju ett chefs- och mentorsprogram som har funnits i över 30 år. Och om man backar 30 år så kan man nog tänka sig att kvinnans roll på arbetsmarknaden var annorlunda. Och det programmet startade för att man ville se fler kvinnor i ledande befattningar och även på styrelsepositioner. Och det finns det fortfarande ett behov av, så att det är absolut inte inaktuellt.
Det är inte klart.
Det är inte klart. Och jag vill bara se mer mångfald överallt. Det behöver inte vara kvinnor och män heller, utan det är bara återigen våga släppa in olikheter.
Ja. Hur gör man det, tror du? Hur lyckas man med det?
Man behöver vara medveten om det, man behöver vilja det, man behöver leta efter det.
Mm.
Man kan inte leta hos sin bästa kompis bara, man måste hitta de där och behålla de där som faktiskt har en annan personlighet än en själv och en annan bakgrund än en själv i sitt nätverk.
Och hur tänker du, nu kommer nog en ledande fråga, tänker jag dig när jag har sagt den, men ett är ju att hitta dem.
Ja.
Och vad händer sen när man ska in dem i organisationen, för det är ju nästa utmaning.
Om de är
en väldigt olik person. Vad tycker du är viktigast där, om man tar in en person som inte är som alla andra i en organisation, för att få det att bli lyckosamt?
Mm. Men för det första så är det en grundkultur av att vi förstår att alla människor är lika värda. Då är det inte jättesvårt. Nej. Och att man också faktiskt uppskattar den här personligheten och charmen och det som kommer här. S är ju ett exempel på det som verkligen vill anställa profiler och personligheter. Mm. Där man verkligen får sticka ut. Mm. Men det andra som verkligen kan underlätta om man känner, oavsett egentligen om man känner att man behöver eller inte, så behöver man inte alltid, eller det är så värdefullt. Det är ju olika typer av övningar där man försöker lära känna sig själv och lära känna andra, och då förstår, det kan vara någon som på pappret ser helt annorlunda ut eller uttrycker sig på ett annat sätt, men ni har exakt samma värderingar. Mm. Eller ni har kanske inte er första föredragna sätt att vara på som automatiskt uppfattas lika, men ni har en annan sida som ni också gillar. Mm. Som är exakt lika som den andra, fast ni kommer från andra olika ytterligheter. Mm. Det finns ju många sådana övningar. Jag älskar de här YouTube-scenerna också, där man sätter människor i boxar och sen börjar man fråga helt andra frågor. Mm. Först är det boxar kanske på ålder och musiksmak, och sen frågar man lite grann om yrken, och så frågar man lite grann om man har barn eller inte barn, och så frågar man om man har husdjur, och helt plötsligt så blandas de här grupperna, och den glädjen och den mångfalden som kommer av det, den är... Jag gillar det, men jag vet också att vi når så mycket bättre resultat med det. Mm.
Hur ser du? Du har ju kommit in, liksom, du beskrev de bolagen som du har varit på. Mm. Det är ganska stora bolag, och för mig ganska corporate. Mm. Både läkemedelsbranschen och ST är jätteduktiga och fantastiska och fina. Mm. Men S är ju en, om man jämför dem utifrån ägarlätt, entreprenöriellt. Mm. Hur ser du på skillnaderna utifrån de bolagen du har varit i? Eller är det några skillnader?
Det bolaget jag kom senast från, det var också entreprenöriellt och lite mindre. Och när jag började där, då frågade de faktiskt ganska mycket om det. För det finns ju också kan finnas en rädsla för, eller en uppfattning om att större bolag har väldigt mycket processer och strukturer. Och
olika, och tråkigt.
Ja, precis, ganska små rutor och ansvarsområden och långsamt. Men jag tror så här, det finns självklart olika inbyggda strukturer, olika storlekar på företag, och beroende på hur, om det är svenskt eller amerikanskt som ett läkemedelsföretag var, och hur rapporteringsvägar och matrisstruktur och annat. Men det handlar ju om vad du som person trivs i, och jag insåg nog, jag var lika mycket... Jag är lika stor vikt för att jag var ansvarig för min roll redan från början, och att jag hade ett ägarskap över min avdelning när jag blev ledare, och att liksom byggde teamen med samma liksom värderingar. Och alla företag, det har nog varit gemensamt, att värderingarna har varit på rätt ställe i alla de företag jag har varit kvar på och trivts på. Mm. Som inte är så många. Men när det är på plats, då tror jag ju också att större företag har glädje av entreprenöriella personer som vågar ta ansvar. Mm. För det är väl det som är skillnaden, att, och det är väl också skillnaden på en vd-roll och andra ledarroller, att vara ytterst ansvarig och våga ta beslut. Mm. Och jag tycker det är kul. Och om man nu ska göra någonting för det här med mångfald och kvinnor och män, så våga till alla kvinnor. Det är jättekul att vara ansvarig för affärer, och det är jättekul att vara yttersta ledaren. Och man har så mycket bra folk runt sig. Och jag tror att jag har alltid försökt tänka, om de tror att jag kan, så får väl jag lita på det. Mm. Och det har hjälpt mig att våga ta roller som jag har fått frågor om. Mm. Istället för att fundera på om man själv kan, för då kan man ju alltid... hitta saker som man borde utveckla innan man vågar kliva på en stor roll och sådär. Men man växer med rollen. Mm.
Och det här med hållbarhet är en annan del. Hur bygger vi hållbara organisationer? Vad tror du framåt?
Vi ska vara rädda för det vi ser om att många upplever stress på sina arbetsplatser. Men jag tror att det viktigaste, det är att låta folk få ägarskap över sina roller. Mm. Jag tror att det handlar om goda ledare till stor del, och ett aktivt lyssnande och återigen ett närvarande ledarskap, så att du är med och stöttar upp och ser och vågar ställa obekväma frågor. Mm. Ibland kan det vara en liten paus, ibland kan en roll vara helt rätt, men inte just nu i livet, utan just nu är det en annan roll som behövs. Mm. Och min erfarenhet är också att när man hittar det, så gör man gott både för medarbetaren, sig själv och företaget. Så att medarbetaren blir också glad av det, om man inser att den här perioden i mitt liv ska jag ha göra det här och inte ha ett team eller inte, om det nu kan vara det som stressar. Men jag tror väldigt, väldigt mycket stress, ohälsosam stress, kommer av otydlighet, otydliga mål, där liksom ens egen uppfattning om ens kapacitet inte riktigt matchar förväntningarna eller de upplevda förväntningarna, för det är just det som är otydligt. Och att man vi måste fortsätta se varandra, vi måste fortsätta, och då tror jag ju att människor har mycket mer kapacitet än vad vi får ut av i vissa strukturer där man boxar in folk alldeles för mycket.
Och är det någonting som du kan plocka ut utifrån din erfarenhet där du verkligen har sett det här, vi gjorde den här förändringen för den här personen och då hände det här? Det är en väldigt luddig fråga, jag hörde själv. Men någonting sånt där som wow, som har lärt dig någonting utifrån ledarskapsdelen då, utifrån när du är ledare för någon annan och man ser just de här utmaningarna, för det brukar röra till det med känslor, prestige, alla de delarna som är så svåra att ta på.
Men jag tror när man själv är, jag tänker på en individ som jag har jobbat väldigt nära och tycker fantastiskt mycket om. Jag tror att jag kan hjälpa till genom att också blotta sig själv. Det är många chefer som vill hålla väldigt mycket den egna garden uppe. Mm. Och det tror jag inte heller man gör medarbetaren tjänst av. Jag menar inte att man ska vara öppen om hela sitt privatliv. Jag menar bara att man ska vara människa. Jag brukar säga det ibland, vi är bara människor. Vi har fantastiska sidor och vi har sidor vi behöver jobba med. Och att det inte blir något hotfullt så. Men i det här fallet så handlar det också väldigt mycket om när medarbetaren själv vill förstå. Och vill utvecklas och vill förstå varför det lär känna sig själv. Och då finns alla möjligheter till hälsosam återgång. Jag såg på mitt förra företag, det var en struktur där man hade affärsansvar och ledarskap i samma roll. Det var faktiskt ingen som riktigt, det var en jätteprestigefull roll, men det var ingen som riktigt fick ihop det. För kunderna pockade på så ledarskapet hanns inte med. Och man hamnade alltid sent på leverans. Och då fick teamet klara sig själva och då blir det också mer saker att ta tag i teamen. Så att det blir en ond spiral av det. Där en person faktiskt precis när jag började sa att mådde inte bra. Men var verkligen beredd att tänka igenom, alltså jobba själv också med förväntningar och liknande. Men där var det så tydligt för mig att den här rollen måste vi dra isär. Vi måste ha en roll som är affärsansvarig och en roll som är ledarskapsansvarig. För jag tror också att vi som ledare eller liksom i företagsledare måste ge ledarskapet tid. Det är när vi inte gör det som vi inte får hållbara organisationer. Och då att sätta en person som ansvarig, inte alls bara, men bara för att leda teamen, ett antal säljkårer och försäljningschefer under, det gjorde den rollen hållbar och det gjorde den andra rollen hållbar att vara ansvarig bara för kundsidan.
Zoomen. Effekt, för det ska ju alltid vara i siffror.
Det gjorde man. Men också framförallt för att det kom in många, många fler nya kunder. För att när fokus kunde ligga bara på det och inte den här splittrade känslan. Och i hur vi faktiskt jobbade genom ledarskapet även där. Och båda personerna är kvar, båda personerna är ytterst hälsosamma och mår bra idag.
Vad ser du, vi var inne på det här lite utifrån Rutedam och att man behöver få mer diversifiering i organisationer. Hur ser du att vi kan nå det? Hur kan vi attrahera fler oliktänkande in i?
Vi måste vara mycket, mycket modigare.
Ja. Och vad innebär det? Var ska vi vara modigare?
Att leta. Det är så lätt att man rekryterar en kopia av sig själv. Så man måste tänka på, man måste ha självinsikt och självmedvetenhet kring vilken profil har jag och vad behöver jag då kanske mest till min ledningsgrupp? Jo, förmodligen motsatsen. Och sen även faktiskt fundera på vilket kön har jag. Då kanske jag ska välja det andra för, inte för sakens skull, men att det blir en ganska heterogen grupp. Jag har varit marknadsdirektör på SCA. Där hade vi ju alldeles för få killar. Där rekryterade jag aktivt. Ville verkligen att vi skulle få en dynamik av att få manligt och kvinnligt på det sättet. Och sen finns många andra grupper och strukturer där jag har varit väldigt ensam kvinna. Men modet handlar för mig också om att, som, precis som Jonas i det här fallet gjorde, våga se andra branscher. Jag har vid andra nationaliteter, jag har vid många tillfällen gjort den här typen av skiften när man, när det liksom, man har trott, eller andra då har tittat på mig och sagt, oj, kunde man göra så? Jag trodde man var tvungen att ha till exempel varit kam för ICA för att bli försäljningsdirektör för Sverige. Jag trodde att man var tvungen att ha jobbat inom hotell och resebranschen för att hamna på Strandbaden. Och det kräver ju lite mod av mig. Men det kräver mycket, mycket mer mod av cheferna som rekryterar.
Och den, för jag tror att det är precis som du säger, så jag har jobbat mycket med rekrytering och det är det jag upplever. Å ena sidan finns en utmaning i att, om vi nu pratar kvinnligt och manligt, att man inte ges plats. Har det varit mycket diskussion om att kvinnorna får inte plats eller ges inte plats. Så det jag har sett mycket är också att man kanske inte riktigt vågar ta rollen. Hur har du tänkt i de fallen när man då, ja men det här passar ju mig perfekt.
Men jag är, har nog inte riktigt fostrats i det. Jag har nog fostrats också då. Och det får jag väl liksom tacka uppväxten för. Att, att allt är möjligt, att det inte finns några begränsningar. Och att jag själv bestämmer mina begränsningar och så. Och det tycker jag vi ska fostra både söner och döttrar till. Utan att bli märkvärdig och tro att man ska ta genvägar. För det handlar också, det är väl min andra del i det, att, i min fostran då. Att göra sitt allra bästa i alla lägen.
Hårt jobb.
Ja, men faktiskt. Och jag säger, man kan inte bli en bra chef om man inte varit en bra, om man inte varit en medarbetare först. Alltså man måste se vad man behöver också som medarbetare. Så att man inte tar genvägar, men ändå tror att... Men samtidigt har jag aldrig varit den som har sagt att jag ska bli vd. Och satt upp någon form av slutmål. Utan det kommer ju av att man utvecklas. Det kommer av att man får möjligheter av att man utvecklas. Det kommer av att man levererar på det. Och att, så ser man nästa. Så blir man inspirerad av sin chef. Och sådär. Så att jag tror inte heller man ska inte vara för... Liksom, man ska inte vara en robot som bara går på en rak linje heller, utan man ska vara lite nyfiken på, öppen för det här spännande livet som kan erbjuda en helt annan sak än vad man trodde. Men jag tror att om man tänker till exempel styrelse och kvinnor eller företagsledning och kvinnor, så tycker jag, nu börjar det bli lite mer blandat, men det verkar ju, man har ju utsett någon grupp på kanske 50 stycken som alla slåss om. Det finns så många, många fler. Men det får inte heller bli, det får inte bli förening för inbördes beundran på någon plats. Och man ska inte vara, ibland så upplever jag då att då är det ett gäng liksom... jag tror i alla fall att vi ska vidga våra vyer ännu mer. Var den första som hittade det här guldkornet som ingen annan hittat. Istället för att gå
och våga prova.
Och den lojalitet du får och den och det annorlunda nytänkandet och den inspiration du själv får av personer som inte har sitt på exakt samma stol på alla andra ställen också. Den tror jag ger väldigt mycket.
Om du skulle ge råd till Jennifer 18 eller 19 år när man går i gymnasiet, om man får backa bandet eller om man, hur man nu gör tidsresor, vad skulle du säga då? Om du hade kunnat prata med dig själv i den åldern när allt, man skulle ut och prova allt.
Ja, men då skulle jag säga samma som jag säger till mig nu.
Fortsätt.
Det har inte hänt så mycket. Nej, men faktiskt att se till att ta det lugnt, se till att njuta på vägen, ha inte så bråttom. Och så faktiskt, du behöver inte på något som helst sätt vara perfekt. Och faktiskt, du behöver inte heller ens göra ditt allra bästa jämt. Alltså det får bort lite av det som då var ännu mer uttalat, som faktiskt med åldern har kommit till lite mer trygghet. Och det kan jag göra imorgon. Och det kanske inte ens behöver göras. Och så. Det här perfektionistiska, höga kraven. Lite mindre av det. Och lite mer njut. Var lite busig. Och det får man ju vara här också, faktiskt också på det. Ja. Alltså att vara lite mer livsnjutare, vara lite busigare. Det berikar en även i arbetslivet ju, att tänka lite så.
Och gör man det så kanske man slappnar av lite och då får man fram det hos andra också. Något mer du vill skicka med nu, Jennifer, här utifrån allt vi har pratat om? Något som jag inte har frågat dig om?
Men jag vill skicka med till alla att vara nyfikna, modiga, tro på sig själva. Jag vill skicka med att lita på att om någon annan tror att du klarar en sak så gör du det. Att våga uttrycka vad du vill till dina chefer. Att jag tror också vi sätter så mycket så här, utifrån det här livspusslet. det hinns visst med. Fokusera på det som är viktigt och låt bli resten så hinns det med. Mm. Och så peppa varandra.
Be om hjälp.
Be om hjälp. Be om hjälp. Jätteviktigt.
Och hitta förebilder som man kan inspireras av. Ja.
Och sen har jag ju en sån här liten grej som jag inte har pratat om alls nu, men som jag aldrig kan låta bli att säga. Ut och se till att få frisk luft och rörelse, för det tror jag, det gör jättemycket av mitt välbefinnande. Och jag tror, vet på personer som har, och det behöver inte vara alls någon träna varje dag i jättehögt tempo och ta en promenad, men andas frisk luft och rör dig. För man blir lycklig och man blir dessutom väldigt mycket smartare och man lever längre. Ett gott liv, tror jag.
Tusen tack Jennifer, tack så mycket för pratstunden.
Tack Anna, kul att prata med dig så här.
Ja, vi fortsätter, vi kommer tillbaka. Tack så mycket.
Ja, tack.
Hej.
Hej.